Radio Maranata sänder igen. Varmt välkommen. Berno Widén heter jag. I Romarriket och i antiken i många länder så var det väldigt vanligt att man hade slavar. Romarriket, för att hålla oss till det, så kan man läsa om hur upp till 20% av befolkningen var slavar på olika sätt. Och en slav, det var ju någon annans egendom. Man var köpt eller man hade blivit bortrövad. Eller också var det andra orsaker som gjorde att man hade blivit en slav. När vi läser Nya Testamentet så ser vi där att det också fanns slavar inom den kristna församlingen. Dock med en stor skillnad, för att när vi läser om slaven i församlingen så deklarerar Paulus att det kristna budskapet, det gör oss till syskon, till bröder och systrar. Och vi får alltså ett helt annat förhållande till varandra oavsett social status. I Nya Testamentet så kan vi läsa ett brev som Paulus skrev till sin, som det står, älskade vän och medarbetare Filemon. Han skickade det här brevet av en speciell anledning. Filemon, han bodde i Kolosse. Och vi förstår att han var en del av församlingen i Kolosse. Och vi kan också läsa hur det fanns en husförsamling i Filemons hus. För första versen, eller de två första verserna i hälsningen här, så står det så här att från Paulus, Kristi Jesu fånge och vår broder Timoteus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Apia, vår medkämpe Arkipus och församlingen i ditt hus. Paulus skriver alltså från en fängelsecell i Rom där han befinner sig. Och till församlingen, eller till Filemon, och han hälsar till församlingen som fanns i hans hus. Det var alltså, vi ser här Filemon, han hade ett hushåll. Och i det hushållet så ingick det slavar. Orsaken till att Paulus skrev det här brevet, det var just att en av Filemons slavar hade på något sätt avvikit. Det kan ha hänt något speciellt som orsakade detta, eller det vet vi inte, för det framgår inte av texten. Vad vi kan läsa, det är att en person som hette Onesimus hade avvikit från Filemon. Och jag ska läsa några verser här så vi får med sammanhanget i det här brevet. Vi läser från vers 4. Det är bara ett enda kapitel i brevet till Filemon. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom det heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder. Vi läser här i hälsningen hur högt Paulus uppskattar eller skattar denne Filemon, denne broder. denne medarbetare och vilken styrka och glädje han har funnit i honom. Inte bara Paulus utan många andra, de heliga, alltså församlingens syskon har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare denne broder. Och när man läser det här då kan man nästan utesluta att Onesimus som hade rymt då, att han gjorde det på grund av dålig behandling eller så. Det var ju väldigt vanligt att slavar behandlades illa. Vi fortsätter att läsa. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus. För var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen ville jag ha kvar honom här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag vill inte göra något utan ditt samtycke för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Ja, Paulus berättar här då för Filemon i brevet att han har träffat den Onesimus och förstått att han var en förrymd fånge som hade tagit sig till Rom där Paulus nu satt i fängelse. Det står ingenting om hur Onesimus kom i kontakt med Paulus, om han själv hade fängslats eller om det är genom församlingen. För vi förstår att då Onesimus kom till Rom så blev han vid någon tidpunkt omvänd. Han mötte budskapet och han vände om till Jesus. Och han sökte upp förmodligen då Paulus i fängelse. Och Paulus säger då här att han har fött honom. Han har alltså gett honom de första grunderna. Han har hjälpt honom i den här vägen från det liv han levde som en förrymd slav till att bli en broder. En broder som Paulus kände förtroende för och som han kände att han behövde denna hjälp som också Onesimus kunde ge. Han har kommit till god nytta, kunde vi läsa här. Och så skriver Paulus att han sänder honom tillbaka. Och inte bara det, det är som att sända mitt eget hjärta. Vi talar här om en slav. Och kom ihåg att slavarna under romarriket, de ansågs inte vara mycket värda. Nej, de kunde man behandla. Man köpte dem, man sålde dem och utnyttjade dem på alla möjliga sätt. Men Paulus, han skriver här att denne Onesimus, denne broder, det är som att sända mitt eget hjärta. Vilken förening, vilken förvandling vi kan läsa om här. Hur denne Onesimus har fått bli helt enkelt en ny människa. Där han har fått se sitt sanna människovärde. Och det är det människovärdet vi får i mötet med Jesus. Med evangelium. Då vi tar emot Jesus i våra liv. Egentligen vill jag ha honom kvar här hos mig. Så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe. När jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Ja, det är ju verkligen angeläget. Behjärtansvärt. Men, fortsätter Paulus, jag vill inte göra något utan ditt samtycke. För att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Sen fortsätter Paulus att utveckla det här. Och han skriver, kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid. För att du skulle få honom tillbaka för alltid. Paulus ser eller ger ett uttryck för en Guds ledning i hela den här händelsen. För att om man nu ser på slutresultatet så har det ju fört något oerhört gott med sig. Det har av denne Onesimus som rymde, av denne träl som var på flykt och hade tagit sig till Rom, av honom hade det nu blivit en trofast Guds tjänare. En broder i församlingen. Nu ska inte gå händelserna i förväg, men då vi läser om vad som hände sedan med Onesimus så förstår vi att han var ett utvalt redskap av Gud. Och så här fortsätter Paulus att skriva, vi är framme vid vers 16. Och då inte längre som en slav, utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Ja, det är värdefulla ord som Paulus skriver ner här i det här brevet. Vilken värdering av denne Onesimus. Vilken betydelse han fick vara för Paulus och nu också för församlingen och för sin forne ägare som här uppmanas att ta honom tillbaka, att få honom tillbaka, men inte längre som en slav utan som något mer, en älskad broder. Och det här går ju i linje med vad Paulus skriver också om församlingsgemenskapen, om hur vi lämnar varandra till tjänst. Och Paulus skriver vid ett tillfälle att, jag tror det är till Kolosseförsamlingen, och det är samma församling i Kolossebrevet som han skrev förmodligen samtidigt, och förmodligen var Onesimus den som fick vara med att föra brevet till kolosserna från Rom till, och dit och när han återvände till Filemon som också var en del av kolosseförsamlingen. En älskad broder, ja, det är han i högsta grad för mig. Och Paulus fortsätter så här. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Nu flyttar Paulus fokus och skriver om denne Onesimus som om det skulle gälla Paulus själv. Han sätter sig i Onesimus position eller i hans situation och säger, det du gör mot honom, ja, det gör du mot mig. Och det här är också något av den här Kristus-identiteten eller det kristna sinnelaget som Paulus också skrev om, var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och så fortsatte han sen och utveckla hur Jesus gick hela vägen för oss. Hur han betalade detta oerhörda pris för att frälsa dig och mig. För att lyfta upp oss ur smutsen och göra av oss nya skapelser, himmelska medborgare. Ge oss ett evigt liv och ge oss gemenskap med Gud Fadern. Paulus fortsätter. Och har han gjort dig något orätt? Eller är skyldig dig något? Sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Han är verkligen beredd här att gå hela vägen för denne Onesimus upprättelse. Han såg i Onesimus vad Gud hade gjort och vilket allvar det var med denna överlåtelse, denna omvändelse han hade fått vara med om. Och han säger, eller jag skriver med egen hand. Nu var det inte längre skrivaren som skrev. Förmodligen har Paulus dikterat hela det här brevet. Men nu tar han pennan i sin egen hand för att verkligen betona. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Ja. Det är verkligen Kristi sinnelag. Tänk vad Jesus gjorde för oss. Han gick hela vägen. Han betalade ett fullt pris för vår frälsning, för vår upprättelse, för vår befrielse från synden. Och så det man ser i det här också, det är den här oerhörda bilden på församlingen som en kropp. Jesus själv är huvudet av kroppen. Och så står det att vi är lemmar varandra till tjänst. Så kan vi läsa om de olika lemmarna i kroppen. Om en lem lider, ja då lider alla lemmarna, de övriga, med den lemmen. Om en lem gläder sig, ja då gläder sig hela kroppen. Alla lemmar. Och det är en så oerhörd bild på församlingen, på hur vi möts på samma nivå, under samma förutsättningar, men inte var som helst och hur som helst, utan kring Jesus som är centrum av denna gemenskap. Jesus Kristus, han är centrum, han är motivet, han är föremålet för vår tillbedjan, för vår gemenskap, för att vi älskar varandra, för att vi betjänar varandra och för att vi som Paulus här kan säga, jag ska betala. Om jag ser min broder lida, ja vad gör jag? Ja, Guds sinnelag, det behövs verkligen i denna ondskefulla och egoistiska tid där rättfärdigheten råter, där roffarmentaliteten är det som har tagit över människan. Man vill ha och ha och ha, och så ser vi hur fruktansvärt orättfärdigt alla resurser är fördelade. Så många människor som lider, så många människor som inte har mat, som inte har bröd för dagen och så vidare, som inte har ett hem att gå till. Församlingen har ett motto. Om vi har föda och kläder, står det, så bör vi vara nöjda med det. Det är lätt att säga, men ta det till dig. När du ser all den här hysterin ute i samhället om högre löner. Vi ser hur man strävar och kommer upp högre och högre i en karusell som bara går runt tills det tar stopp. Men här talar vi om ett liv, här talar vi om en gemenskap, här talar vi om ett utgivande med värden som sträcker sig både i tiden och bortom tiden. För de är knutna i det himmelska. Och här kommer undervisningen som Jesus exempelvis ger oss i bergspredikan. Samla er inte skatter här på jorden. Alltså sök inte det jordiska på det sättet. Samla er skatter i himlen. Så får du se de rätta värdena. Det du gör för Jesus, det består för evig tid. Jag ska betala, skrev Paulus. Och så fortsätter han så här. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Här skriver Paulus att Filemon har en skuld också till Paulus. Förmodligen var Paulus den som hade fått vinna Filemon för Jesus. Det finns säkert mera här också, men det framgår inte av texten. Vi fortsätter läsa, vers 20. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus. Ja, det är verkligen med förtroende Paulus skriver det här brevet. Det är, han skulle ju aldrig riskera den Onesimus liv så att säga genom att skicka in honom i en lejonkula på grund av att Onesimus själv då hade lämnat sin herre. Nej, han visste här att omvändelsen och det verk som Jesus hade gjort i Onesimus, det var så övertygande att också Filemon verkligen skulle ta honom till sig som en broder. Styrk mitt hjärta i Kristus. Det är såna ord här. Styrk mitt hjärta i Kristus. Tänk dig, när vi söker Jesus, när vi har det här sinnelaget som Jesus hade, eller som han har. Jag tänker på när han vandrade här på jorden. Det vi kan läsa om i evangelierna. Hur Jesus gick fram bland människorna. Gav hopp. Han reste upp de fallna. Verkligen. Vers 21. Här har rubriken nu då. Slutönskan. Jag skriver till dig övertygad om din lydnad. Och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarkus, Demas och Lukas. Herren Jesu Kristi, nåd, vare med er ande. Det var brevet till Filemon. Läs det här och läs det gärna parallellt med brevet till Kolosserna. För det är samma tid och samma människor det handlar om. Paulus skriver alltså till Filemon och han skriver till Kolosserna från sin fångenskap i Rom. Och så vädjar han om förbön för sin situation, förstår vi här också. Onesimus var alltså den som fick återvända som en broder i Kristus. Och när vi läser, eller när man ser på fortsättningen av Onesimus liv, det står inget mer i Bibeln om det, men det finns historiska skildringar som beskriver hur Onesimus, han kom att bli en biskop eller en andlig ledare inom kristenheten. Och han fick vara med att föra ut budskapet till flera platser. Han hamnade dock till sist i onåd hos överheten och fick bli en martyr för Jesus. Det jag har läst, Det kan finnas andra förklaringar, men det jag har läst var att Onesimus, han förkunnade ett budskap mot synden, mot otukten. Och det här ledde till att en överhetsperson blev träffad och såg till att Onesimus hamnade i fängelse. Och där i fängelse så torterades han svårt. Man slog sönder hans ben och så vidare. Och så småningom så blev han avrättad. Men han var ändå en segervinnare. Jag tror, likt Stefanus, den första martyren vi kan läsa om i Bibeln, då han blev stenad, så kan vi läsa om hur han såg himlen öppen och han såg människosonen stå där vid Guds tron. Han hade ställt sig upp för att ta emot denne sin tjänare Stefanus. Och på samma sätt kommer martyrer för Jesus att bli mottagna i höjden för att få sin segerkrans. Det här brevet till Filemon skrev ju Paulus under sin första fångenskap i Rom. Han var också med om en andra fångenskap några år senare. Och därefter blev också Paulus avrättad, då med svärd. Det sista brevet vi har av Paulus i Bibeln, det skrev han till Timoteus. Timoteus som var en andlig son för Paulus. Och där så skriver Paulus att han nu då, han skriver om hur han satt i fängelse. Han frös, han bad om att få sin mantel. De flesta har övergivit mig och så vidare. Det ser ut som ett allmänt nederlag då man läser de här beskrivningarna. Men så utropar han att ingenting av det han har gjort för Jesus har varit förgäves. Oavsett hur det har gått rent jordiskt, rent numerärt eller på det sätt människor brukar mäta. Men han skriver så här, lyssna till det här. Ta med dig det här som en sluthälsning i det här programmet. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla de som älskar hans återkomst. Han skriver om något som är fullbordat. Han skriver om en segerkrans. En segerkrans som man ska få av Herren själv. Och det här som gör det här så stort också, det är att Paulus, när han skriver, så inkluderar han dig och mig. Alltså alla som älskar Jesus, alla som lever för Jesus. Inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Eller som 1917 skriver, älskar hans tillkommelse. Och det är ju så. Vi önskar att se Jesus först av allt. Amen.
I himlen är det många ting jag längtar att få se. Av skönhet som allt annat övergår. Men då jag når det landet och i härlighet framstår, jag önskar att se Jesus först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. syndaskuld.
Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Vedén. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse. På återhörande.